Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsmarknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private saving, det vill säga eget sparande på Maximatisen. Gillar man sparande och investeringar, då har vi verkligen något för alla. Vi har exempelvis den digitala tjänsten M-Save för dig som gillar att handla fonder och investera i fonder på egen hand utan kontakt med rådgivare. Men vi har också 200 rådgivare som kan hjälpa dig med ditt sparande. Och har du en lite mer komplex ekonomi med företag och annat, ja då kanske private banking är något för dig. Där har vi också ett stort antal rådgivare. För någon vecka sedan hade vi som veckans fond i vårt veckobrev Spiltan Aktiefond Stabil. Det är en av våra utvalda fonder som också ingår i flera av våra modellportföljer för de som inte vill välja fonder själva. Och idag tänkte vi följa upp veckans fond med att också göra veckans podd om Spiltan Aktiefond Stabil. Vill du prenumerera på vårt veckobrev, vilket jag tycker du ska göra, då ska du skicka ett mejl till maxa@maxm.se. Spiltan Aktiefond Stabil förvaltas av Erik Brännström som också var med och grundade Spiltan Fonder. Han är också veckans gäst. Innan vi börjar så vill jag påminna om att inget av det vi säger ska uppfattas som ett individualiserat råd. Utan det är bara generell information. Och skäl till att vi inte vill se det som råd eller varför det inte är råd de facto beror på att innan man ger råd då måste man göra en behovsanalys. Liksom lite grann av en ekonomisk hälsotest. Så här. Titta lite grann på så här, vad har du för riskpreferenser, hur mycket avkastning vill du eftersträva, vad har du för placeringshorisont och så vidare. Och givet svaren på den här typen av frågor så kan man landa i vad som är lämpliga råd för just dig. Det är vad rådgivare jobbar med och det tycker jag egentligen att alla ska göra, även om man kan saker och ting bra på egen hand så det är bra att få en annan röst. Med det sagt hörni, nu tar vi och hoppar rakt in i intervjun av Erik. Med det sagt, välkomna hörni. Och välkommen, Erik.
Tack så mycket.
Erik, ni har varit igång sedan 2002 ungefär.
Det var bra. 2 december, vi fyllde 21 ganska nyligen här.
Ja, det var så. Ja. Fullvuxen.
Ja, fullvuxen.
Vad var ursprunget till att ni grundade Spiltan?
Ja, det är ju ganska länge sedan nu som du sa, 20 plus år. Ursprunget var egentligen att jag sprang på Per-Håkan Börjesson som säkert känns som en sparprofil. Han själv tycker att han är Sveriges Warren Buffett. Ja. Och så. Nej, men han har väldigt mycket kloka grundidéer och han tänkte att det här med fondförvaltning, hur svårt kan det vara? Han har läst mycket om fondförvaltning i USA och indexfonder och liknande och tänkte att vi måste ju kunna slå de här då storbanksfonderna tyckte vi. Och på den vägen var det, då startade vi ett fondbolag 2 december. Jag var lämnad permen till Finansinspektionen på våren 2002 då. Fick tillstånd och så körde vi igång 2 december 2002. Och då hade vi exakt, ganska precis 9 miljoner kronor och i princip inga kunder. så vi tyckte det var en jättebra idé.
Hur skulle ni slå storbankerna?
Nej, det som vi hade kommit fram till att man hade ju då en aktiv förvaltning. Nu är det ganska allmänt känt då att många av de här större fonderna tenderar att bli ganska indexlika. Va? Mm. Och det var ju våran utgångspunkt att många hade pengar i fonder som var då väldigt indexnära men betalade en aktiv avgift. Mm. Och, så, och då tänkte vi gör tvärsom, vi är inte indexnära och är verkligen aktiva. Va? Mm. Och där fanns det andra flera fondbolag som då redan hade börjat. På den tiden var det väl Diner och Gerge som var de liksom först fram lite grann. Mm. Och de hade ju då visat att det går faktiskt att slå snittet med aktiv förvaltning. Va? Så vi hade nog de som förebildade i början där och liksom tänkte att kan de så kan säkert vi. Va? Fördelen med att vara då jobba tillsammans med entreprenörer. Man tänker mest på vad som ska gå bra istället för vad som inte kan gå bra. Va? Och då ska man då kanske se skillnad från fondförvaltning där åt andra hållet. Där ska man fundera på vad som inte går bra innan man köper någonting. Va? Men när man startar bolag ska man nog tänka tvärsom. Så vi körde igång där och sen så tog det väl för ägarbolaget då ska jag säga. Kunderna hade ju bra avkastning under tiden. Va? Men för ägarbolaget var det en katastrofinvestering i 8 år. Det tog 8 år innan fondbolaget blev lönsamt och då tjäna pengar överhuvudtaget.
Och det kan man väl säga, 8 år är ju lång tid.
Det är en väldigt lång tid.
Utan att tjäna pengar. Jag kan tänka mig att många ger upp efter 6 månader och känner att det här var inte en idé som bar sig. Vad gjorde att ni fortsatte så länge? Man måste ändå tro väldigt starkt på sin
precis,
idé.
Exakt. Nej, utan startpunkten var ju det här att det fanns jag vet inte, etos eller patos, jag vet inte vilket ord som är bäst, men det fanns ändå en vilja att tro att det faktiskt gick att skapa mervärde genom att vara aktiv förvaltare. Mm. Och fördelen då är ju då att man måste våga vara långsiktig och ha en egen åsikt. Va? Mm. Och det tycker jag då genomsyrar hela bolaget från start. Att vi hade en ägare, eller har en ägare fortfarande som är storägare, som gav oss möjlighet att vara så långsiktig som man behöver vara för att bygga bolaget. Och implicit då, explicit också, fick vi möjligheten att förvalta pengar på ett sätt som vi i fondbolaget tyckte var bäst sätt att skapa avkastning över tid. Va? Mm. Det är ju lättare då om man ska så att säga, synas eller sticka ut, va? Då ska man ju ta jättemycket risk. Mm. I mina ögon i varje fall, i min värld. För att har man tur då, och då pratar vi mer tur, liksom, då satsar man på någonting och satsningen går hem. Och då blir det jättebra och då blir man uppmärksammad och får in massor med pengar. Problemet med det är att satsningar är ju liksom, jag brukar prata om man är inne eller ute, va? Mm. Eller populärt, om man är populär, andra sidan populär, impopulär. Va? Mm. Vi vill inte vara populära på det sättet, utan vi var liksom efterfrågade för att vi gör någonting bra. Och då tar det lite längre tid. Va?
Och vad var det ni skulle göra som var bra då?
Att skapa avkastning.
Och hur skapar ni avkastning?
Genom att vara väldigt långsiktiga, hitta de här bolagen som över tid faktiskt kan leverera värdeökning. Mm. Och så. Och med risk för att ta över hela podden här.
Nej, jag kör på bara.
Men jag tror vi träffar ju kunder hela tiden. Va? Ja. Och en sån här grundgrej, så det finns, jag har ju pratat om det här, jag håller på 20-30 år med det här. Man är ju besjälad liksom att försöka hjälpa till att skapa ekonomiskt självförtroende. Och Per Åkan då, som han har ju skrivit böcker om det här. Va? Så vi delar ju ut en bok som heter så här kan du bli miljonär i hängmattan. Ja. Och det var ju en 70-80 sidor lång, va? Men det är sådana här grundläggande tankemönster. Att tänk själv, fundera på hur kan du bygga upp ett sparande? Vad är fällorna? Vad är möjligheterna? Jag brukar också relatera, jag går på ett gym, vilket är lite oväntat, men behålla kroppen i form. Och det blir så komplicerat alltid, det blir så farligt och förtvivlat. Så jag brukar dela ut den här lite som en missionär, den här boken. Alltså att läs boken och fundera igenom om det är något som inte förstår. Va? Jag brukar säga att man kan gifta sig, man skaffar barn, man köper hus och så här, men om man ska pressa pengar, då blir man livrädd. Liksom, och så.
Visst kan man säga då, apropå det temat, att när det kommer till kapitalförvaltning så är less is more många gånger.
Ja, det skulle jag påstå.
Ni är ju väldigt kända för, och det kan man väl säga direkt, fonden Spiltan, vad heter det, en investmentbolagsfond?
Ja, Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ja. Jag tror att det är en av Sveriges mest liksom, köpta fonder, tror jag, eller investerade fonder.
Ja, den kan nog vara det.
Och tittar man på det, även i den fonden vi ska prata om idag, Stabil,
ja,
så är ju ändå investmentbolag nästan till lite en bas i portföljen. Stämmer. Vad kommer den här, vad ska vi kalla det, kärleken till investmentbolag ifrån?
Det handlar väl helt enkelt om att skydda nedsidan egentligen. Att du vill ju ha riskspridning i ditt sparande. Och lite grann, jag tappade lite spåret där med min utläggning med gymmet. Jag vet inte varför jag kommer in på det. Men poängen med det jag skulle säga där, med långsiktigheten. Va, och det hänger också med investmentbolagen. Att marknaden är ju väldigt rörlig hela tiden. Va? Mm. Och det som då, om vi går tillbaka till långsiktigheten, är att om man fokuserar för mycket på nu så tappar man visionen, framtiden. Va? Och en jättebra liknelse som jag faktiskt tycker man kan ta med sig, det är att just det här med lärdomar över tid. Att när man, om man har lärt sig cykla själv, man har lärt barnen cykla någon gång, så man kollar ju på fötterna hela tiden. Mm. För att man vill ju veta vad som händer med tramporna, för det är de som åker framåt. Va? Man drar fram. Tittar man på fötterna så kommer man garanterat ramla omkull. Va? Mm. Och tricket då är att få liksom att lyfta blicken och titta framåt. Och det är exakt samma sak med fondförvaltning och aktieköp. Att tittar du här och nu hela tiden, det händer massor med saker hela tiden. Du kollar på fötterna, du tappar horisonten, du vet inte vart du ska och du ramlar omkull. När du väl lyfter blicken, då ser du de här långa trenderna, de långa linjerna som så skapar värde. Mm. Kortsiktigt, om man tittar fötterna är börsen, det är priset hela tiden som går upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men riktningen, det är ju dit du ska. Mm. Och lyckas man då bortse från liksom det här korta bruset, det vill säga priset hela tiden som rör sig, och fundera på vad som är värdeskapande, då tror jag att vi lyckas skapa avkastning över tid. Och det är det som vi har gjort, och det är det som är så bra att ha en långsiktig ägare. För att vi fick ju tid på oss att visa att även fast kurserna går hur som helst fram och tillbaka kortsiktigt, hittar man bra bolag så kommer de att leverera värdeökning över tid. Över tid kommer då priset att komma ikapp. Och så att det är kärnan i alltihopa. Och för att koppla tillbaka till investmentbolagen då, så var frågan egentligen, va, är ju då att investmentbolagen är extremt långsiktiga. De är ju för evigt. Så att där får vi ta del av då personer, individer, grupper, konsortium, vad som helst liksom, som är besjälade av att skapa avkastning i sin miljö. Mm. Och kan jag då som förvaltare ta del av det som en del av min portfölj, så tycker jag det är fantastiskt. Mm. Och så.
Man kan ju tillägga då för de som inte riktigt med på vad ett investmentbolag är, att det är ett bolag som investerar egentligen i andra bolag.
Stämmer.
Både i noterad och onoterad miljö. Exakt. Jag tänker mig ibland att det är kanske där man kommer åt ett universum man annars inte kommer åt som investerar i de onoterade bolagen.
Precis.
En liten grej där, apropå cyklingen. Min fru, hon forskade tidigare på börspsykologi och sådana här saker. Hon tog ju cykling som ett exempel faktiskt på vissa grejer. Hon sa att cykling handlar väldigt mycket om tyst kunskap. Mm. Om man ska förklara för någon så här, hur cyklar man?
Ja,
så säger man så här, men du sätter dig på sadeln och så håller du i styret och så börjar du trampa. Så cyklar man. Det är ju inte riktigt hemligheten bakom att cykla, utan det krävs ju en massa andra grejer, som du säger, så här, rikta blicken framåt och så vidare. Så att tyst kunskap är ett begrepp jag brukar ta med mig. Om vi nu tar då, och om vi tittar på Stabil, som vi pratar om idag, den investerar inte bara i investmentbolag, den har roughly eller ungefär 30%. I övrigt, hur gör ni, hur investerar ni i övrigt i fonden?
Exakt, Stabilfonden är tredelad, det är en tredelad struktur. Jag brukar beskriva det som en pyramid. I botten har vi då vad vi kallar för kvalitetsbolag, och det är just de här bolagen då som kortsiktigt kan röra sig lite grann. Oftast rör de sig inte mycket. Sista åren har det varit väldigt volatilt eller väldigt stökigt, men bolagen är bra i botten. Det finns en efterfrågan från produkten och tjänsten, och det finns en ledning som kan ta hand om det, och det är en hållbar affärsmodell. Och vad vi menar med det är att det ska finnas en strukturell efterfrågan. Eller egentligen prismakten är viktigast. Man ska kunna ta betalt för sin produkt. Det ska finnas en strukturell efterfrågan. Man måste hitta på kunden eller marknaden. Och så måste det finnas någon som kan ta hand om det här, ägarledningen. Så det är basen i portföljen. Fina kvalitetsbolag. Ett bolag som du har hamnat på mycket stryk i år, Nibe, har funnits i portföljen sedan 2002. Alla har sagt att allt är för dyrt. Jag använder ju då priset då, som jag pratade om tidigare. Jag skalar ju av när alla tycker det är för dyrt. Eller när priset har gått upp i himlen, så skalar jag av lite grann. Men jag säljer ju inte ut hela innehavet. Och nu sista halvåret när det har gått ner, så har jag köpt tillbaks. Och just nu är jag i relativ värde mycket gladare, för kursen har kommit tillbaks typ 15-20% sista veckorna. Och jag har haft dumstruten på mig i 5-6 månader. Men nu framstår man som en stjärna kortsiktigt igen. Men det viktiga är att över tid så är det här värdeskapande. En fantastisk produkt, ni vet, värmepumpar och allt det här, som finns en strukturell efterfrågan. De är jätteduktiga på att leverera det här, och de har det som ett anläggningsledande handlande. Så alltså, sådana bolag, du hittar Beijer Ref då, som håller på med kylanläggningar, du hittar Hexagon, du hittar AK som gör matfetter och sånt som är evigt behövt. Va? Du hittar många fina kvalitetsbolag som har bra marginaler, bra marknadsplats. Så det är basen. Va?
Får jag ställa en fråga här? Du säger så här, när det blir lite för dyrt så skalar jag av lite grann, och när det blir lite billigare så köper jag till. Finns det regler? Har du regler för hur du gör det här?
Exakt. Nej, om man tittar på aggregerad nivå, om man tittar på den här 50-35-15 då, 50 kvalitetsbolag, 35 investment och 15 då direktavkastande, så använder jag liksom kursrörelserna för att då balansera dem på aggregerad nivå. Så att om börsen går upp, då ökar ju aktieandelen, och då får jag en signal att alla tycker aktier är jättebra. Jag kanske tycker det är bra, men då får jag skala av lite grann på den högen, och då brukar den direktavkastande delen gå ner, och då kan man då spara pengar lite i kassalådan. Och sen så plötsligt någon kvartal senare tycker alla börs och aktier är värdelöst, och då går aktieandelen ner. Då har jag ju sparat pengar i min kassalåda och kan köpa tillbaka aktien lite billigare. Så att jag använder på aggregerad nivå för att liksom få en rotation i portföljen, en rebalansering som man säger lite på fondish. Nya språket fondish.
Finanssvenska som jag brukar säga.
Ja, precis. Och så. Men då inne i de här delarna så använder jag också då priset på marknaden, så den här priset som hela tiden går upp och ner, till att då fånga marknadssignalen. Om man tar bolag, till exempel Nibe, det var uppe i 120 då vid sommaren. Då skalar jag av, för det, värderingen är ganska stretchad. Då säljer jag, för då har min vikt i portföljen kanske gått från 5-6%. Och då säger jag att 6% är för mycket, jag vill ha ungefär 5. Signalen blir då, i relativ världen så ökar det här mycket mer än alla andra i portfölj. Va? Och då får jag en signal att det här verkar som alla tycker är jättebra. Jag gillar ju bolaget, men så här bra kanske inte det är. Och då säljer jag. Va? Och motsatsen då, andra halvåret nu, så då sjunker ner till 4. Och då tittar jag igen. Vi pratar med Gert-Erik, pratar med konkurrenter, pratar med bolag, pratar med montörer, pratar med alla. Försöker lista ut, har något fundamentalt hänt i bolag som har förändrat världsbilden? Man behöver fortfarande sänka koldioxidavtrycket, man behöver fortfarande värma upp huset, det är fortfarande bra, de har fortfarande koll, du vet, allt sånt här. Marknaden är enorm. Liksom. Så, och då säger man, ja, då är det ganska bra att köpa det här när alla andra tycker det är dåligt. Då. Och så får man stå där liksom och vara uthållig. Va? Och där kommer vi tillbaka till det här grundgrejen att när vi startar bolaget, att vi har då skapat oss utrymme att vara långsiktiga och våga vara långsiktiga. Vi behöver inte bli oroliga kortsiktigt. Va? Sen måste man ju leverera avkastning med tid, för annars är det ju ingen som vill ha produkten i varje fall. Va? Jag tror att vi över de här fonden har funnits då 21 år ändå lyckats göra det här, va? Tillräckligt många gånger så att det finns ett förtroende för att den modellen fungerar. Va? Så att vi använder liksom både aggregerade prisförändringar och då inom de här högarna prisförändringar hela tiden som signaler på när vi ska agera. Va?
Du beskriver Nibe med som värme här. Ska vi ta och beskriva något investmentbolag med samma värme? Som är lite mer målande än min enkla beskrivning. Vilket investmentbolag ska vi titta på?
Jag tänk på ett som verkligen sticker ut, och det är till Latour är ju ett sådant här bolag som man vill krama bara. Nu är ju tyvärr Gustav Douglas, han gick ju bort. Jag går faktiskt, jag är lite så här gammaldags, jag gör ju böcker i present till kollegorna, julklappar. Så de fick Gustav Douglas memoarer julklapp nu. Kan rekommenderas. Läste den för ett tag sedan. Just för det här med långsiktighet, uthållighet, och han hade ju väldigt många utmaningar under sin period liksom, chefredaktörsposter, och liksom, han hamnade både på plus och minus sidan av saker, va? Men han var extremt långsiktig, hade den här uthålligheten, va? Och det som, bortsett från det då, så hade han det här med pilotskolan att han ville att de som drev bolaget skulle vara engagerade i form av ett ägande. Och det där är något som genomsyrar egentligen alla bolag som jag har med i portfölj, att det finns en väldigt tydligare ägarledning, precis som jag sa i början, att någon måste känna att jag tar befälet, det här är min baby, det här är, jag ska visa att det här går bra, va? Jag tar ansvar för det här. Och en annan person då som tyvärr gick bort alldeles nyligen är Melker Schörling då, va? Han var ju en Douglas-killen, om man får säga så då. Och han skapar ju fantastiska bolag, va? Så vi har ju många av de här Douglas-svärbolagen har jag identifierat som är väldigt intressanta, för att de har oftast då en tillväxtkaraktär. Det finns en marknad som finns på plats men inte färdigstrukturerat. Man kan växa in i marknaden, det finns någon strukturell efterfrågan. Du kan både växa organiskt genom förvärv, och sen har du produkter du kan ta betalt för. Va? Så då får du liksom tillväxt med bra lönsamhet. Va? Och äger man sådana, kortsiktigt kan det vara som helst heller med kursen, över tiden så tenderar det att bli jättebra. Va? Och det är det vi laddar portföljen med. Va? Och kan man då köpa det här i ett paket som heter Latour då, så är det ju ännu bättre. Va? För att förvaltningsavgiften är ju marginellt, det är ju punkter liksom, som det kostar att driva det här bolaget. De är extremt decentraliserade. Plus då det som du var inne på, att du får ju den här onoterade delen. Va? De har ett bolag som alltid glömmer bort som gör Nordlock heter det. De gör platta brickor. Låsbrickor heter det. Låsbrickor som någon då i norra Sverige kom på för typ 40-50 år sedan. Produktionskostnaden är typ noll. Det är jättebilligt, va? Men det går inte, ingen annan lyckas göra det. Och när du ska då få fast liksom en bult i en järnvägsvagn eller något sånt där som skakar som fasiken, så kan du välja med att köpa en kopia som kanske funkar, eller en sak som du vet funkar. Va? Och då pratar vi sådana här kanske C-produkter i produktionen. Att produkten är väsentlig för det du ska göra, men kostar egentligen ingenting, va? I kronor. Nej. I förhållande till det du ska, om du har en järnvägsvagn. Det är kanske en halv...
Bulten är viktig, eller brickan är viktig.
Super viktig, och det gör att du är beredd att betala mycket som helst för den, för att annars fallerar alltihop. Va? Och hittar du de här då bolagen som har de här komponenterna som är helt oersättliga, så har du en gigantisk prismakt. För det är ju så här, okej, vill du ha den eller inte ha den? Eller hur? Och det blir jättebra. Som aktieägare vill man älska med sådana bolag. Va? Så om man ska vara så här merkantil, så kanske det är lite utpressningssituation, en monopolsituation. Okej, okay, I got the product. Vill du ha den, pröjsa. Men som aktieägare är det ju guld. Liksom, för då har du ju någon som har din prismakt. Du vet, du behöver inte hitta på marknaden, så blir det en del av den här produkten, en del av tillverkningen, så du måste ha den här produkten dessutom.
Får man fråga varför de inte börsnoterar det här bolaget?
Jag brukar fråga dem varje gång. och då tittar de på mig skratt, och varför skulle jag göra det för?
Det är sant.
Nej, du vet. Och grejen är att man vill ju hitta de här bolagen om igen, va? Och det är inte så jäkla många som har de här egenskaperna. Och liksom, hittar man då, det gäller att krama dem, ta hand om dem. Vi lär ju känna dem väldigt bra i och med att vi är så pass långsiktiga och tenderar då att bli kanske lite större ägare i dem också. Då får man en relation med bolaget, förstår bolaget och kan då se cyklerna som kommer i alla bolag. Det kommer alltid vara perioder när de är mindre bra och jättebra. Va? Och då kan vi ju ta vara på vår kunskap om bolaget genom att se att marknaden prissätter bolaget fel. Mm. Just och framförallt på nedsidan när marknaden blir jätteorolig, då är det otroligt skönt att känna bolaget och veta hur det fungerar. Va? För då kan vi säga, ja men det här hände för 5 år sedan också. För då hade de det här problemet. Eller det hände för 10 år sedan, för då såg vi ett liknande mönster. Va? Vad hände sen? Ja, de redde ut det och kursen har gått jättebra. Va? Så för det blir ju köpsignaler för oss istället. Va?
Den sista delen av er portfölj, vad består den av?
Det vi kallar för direktavkastande tillgångar, och det är våran kassalåda egentligen. Mm. Va? Och där har jag då en blandning utav räntebärande papper med lite högre risk då för att få avkastning. Jag tror vi snittar någonstans runt 14% i den högen. Mm. Nu har det varit ganska volatilt på räntesidan de sista åren minst sagt. Men det är väldigt små investeringar per styck. De kanske utgör 0,2-0,3% av portföljen. Så jag har ett 40-50-tal sådana räntepapper som ungefär 8-10%. Va? Mm. Och sen har jag delat till 2 realtillgångar som har varit bra över tid men inte så bra sista 2 åren, och det är Heba och Huvudstaden då. Mm. Hyresrätter, bostäder i Stockholmsrådet i Heba och Fina gatan i Stockholm och Göteborg i Huvudstaden. Va? Och det har kostat lite grann, men över tid så äger man en realtillgång då som kommer ha en värdeökning. Va? Och så, och sen har jag adderat då Sampo, försäkringsbolaget då, som har en fantastisk affärsmodell om man inte är kund. återigen va? Man höjer priserna hela tiden. Ska du ha en försäkring? Ja eller nej? Det är klart att jag ska ha försäkring. Måste jag betala? Det måste jag göra, för annars blir det jobbigt. Va? Okej. Ja, evig intjäning, jättebra utdelning. Lite grann en no-brain. Det blir ingen raketbolag, men det blir ingen stört dykning heller. Va?
Vill du recensera året som har varit? Året som har varit har ju varit ett ganska speciellt år. Ja. Eller ja, egentligen de 2 sista åren har väl varit speciella. Men om vi tar sista året, hur har det gått för dig då?
Ja. Nej, men vi har egentligen haft, ska vi haft 3 säsonger i år. Fram till maj, sista maj, så låg fonden, om du pratar aktiefond stabil primär, eller specifikt då, den låg... nu ska jag säga, jag måste titta fuskpapperna. Jag tror jag låg 4% före. Nej, 3%. Börsen var upp 9, jag var upp 12. Så var det per sista maj. Va? Och då tycker man, livet är på topp, solen skiner och allting är bra. Och sen så, jag vet, om man viktar ner, jag sålde Nibe då lite grann, för det var 120 då. Och sen gick det ner till 60. Va? Och det som hände över sommaren var ju att utav de kanske, jag, min topp 10 då, i och med att jag har riskspridning i investmentbolagen, så har jag 15-tal bolag som väger ganska mycket då i kvalitetshögen. Mm. Och om 4 av dem då, Nibe, Beijer F, Hexagon och Indutrade kollapsar med 20-30% på kort tid, va? Då kostar det pengar i performance. Va? Så att i slutet på, efter sommaren i oktober, så var jag 3% efter. Mm. Eller 4 efter till
och med. Hur upplever du en sån förändring? Från 3 plus S förlust?
Jag ska inte svära liksom, men det man mår inte bra. Där är det skönt att då ha den här grundtryggheten att man hållit på länge. Va? Det är skitjobbigt. Det är mer än skitjobbigt. Det är väldigt snällt uttryckt hur man känner sig. Va? Det är jättejobbigt. Va? Jag är galet tävlingsinriktad. Ja. Jag vill vara bättre än snittet varenda dag. Va? Ja. Och när man är på plus, så då är man som Daniel Ståhl efter ett OS-kast. Va? Ja. Och när man är på minus, då har man ju 3 övertramp på en gång. Va? Och funderar på om man ska lägga ner med den här sporten. Va? Mm. Det är jättejobbigt. Va?
Jag måste säga, jag har ju varit ansvarig förvaltare i drygt 17 år. Jag kan dela den här vyn, och den frågan kommer ju ofta upp. Liksom hur man känner för andras pengar och så vidare. Det är ett jätteansvar. På alla sätt och
riktigt,
vis.
Ja, det är på riktigt.
Och man kan känna, som i mitt fall, att man behöver sitta lite på avbytarbänken och andas lite emellan. För det är ett jätteansvar att följa med och så vidare. Och vissa år är ju svårare än andra. Och i år har ju varit ett väldigt speciellt år för de som förvaltar pengar. Om man tar nu sista månaderna, för då har vi ett oktober som är ett ganska dramatiskt ras, speciellt om man tittar på de lite mindre bolagen. Och sen så kommer vi in i vintersäsongen med november, då allting bara vänder upp. Hur vill du recensera sista månadens utveckling?
Nej, och det här är väl del 3 då, så den positiva delen på 2023, as we know, så här långt i varje fall, att under den här perioden då, när man ser kurserna gå ner, då spenderade vi oproportionerligt mycket tid med att träffa bolagen och prata med bolagen, just för att göra den här grundanalysen, att är det något inte vi fattar? Liksom, okej, någonting går ner med 50%. Det är inte helt rimligt att det går ner 50%. Det var för högt värderat, det fattar vi. Vi sålde lite grann, men är det så här dåligt? Va? Och så. Och när man gjort den analysen, gjort de diskussionerna och satt sig ner och konstaterat nej, vi tror faktiskt att vi har rätt över tid, va? Mm. Då köper man, va? Mm. Och då är det jättejobbigt när man köper på 80, på 70 och på 60, va? Och då känner man dumstruten åker på varenda gång. Och så tänker man att jag är verkligen rätt ut. Och så pratar man med bolaget igen och så pratar man och så tänker man nej, men det är fan rätt. Ja. Och sen får man bara liksom vara uthållig och det här med andas är jättebra. För jag hittar en skylt som jag har på kontoret nu som jag satt upp i förvaltarrummet. Det är tre ord på den. Andas, andas, andas. Och det handlar mycket om att liksom då våga tro på sina egna beslut. Och har man gjort analysen rätt så måste man vara uthållig. Och just som du säger, då får man får ta ett litet steg tillbaka. Och så får man sätta sig andas och fundera på, stämmer det här, va? Mm. Och gör man det, då får man tro på det. Mm. Och det som är skönt nu då, det är att nu får vi tillbaka det här som vi har då kämpat med under ett par månader. Liksom att se att våra bolag tappar i värde. Mm. Eller snarare kursen går ner och fonden backar, va? Så att nu är vi på väg att knapra tillbaks. Ett bolag som kommer gå med en spännande nyhet var ju HMS som vi har 2,5% i portföljen som gjorde ett förvärv i USA nu. På morgonen var det upp 20%. Mm. Det kanske var lite överdrivet. Men jag tror det var 10-12 när vi lämnade kontoret, va? Och då har man 2,5% i den och 20% i 0,5% upp och då har man plötsligt tagit igen det här. Så att, ja, du vet, det går snabbt i hockey åt båda hållen, va? Ja. Men över tid så är det den här liksom långa fokuset. Fundera inte så mycket på tramporna. Vart är vi på väg? Tappa inte balansen. Ja, och andas däremellan lite grann.
Och det kan man väl säga att vi pratar inte om ett 100-meterslopp här utan vi pratar om ett långt maraton. Ja.
Nej, vi har hållit på 21 år nu. Va? Men
ett ultramaraton nästan.
Ja, exakt. Nej, men, och grejen är att det är ju, man kanske lite knäpp så här, men jag tycker det är lika kul varje gång. Mm. Och lika jobbigt varje gång. För varje gång man stänger 17.30 så får man ju ett kvitto på okay, hur långt var ditt kast idag då? Mm.
Jag tittade faktiskt på den här handelsstatistiken eller jag såg den liksom fladdra förbi i nyhetsflödet att när man redogör för hur privatinvesterare på olika banker har investerat så kan man konstatera att de flesta privatinvesterare, eller flesta det vet jag inte, men många privatinvesterare i varje fall hade inte agerat riktigt som du beskrev här utan man sålde ju mycket av det som hade tappat i oktober. Och då kan man ju tänka att man ligger lite fel i gungor i karuseller i november när det vänder runt och så är det lite svårt att komma in. Det är ju väldigt lätt att ryckas med i det här när man läser de här nyheterna och speciellt om man har lite för hög risk och det slår lite för mycket i portföljen och så vidare. Och då kan man väl säga det där andastipset och backa tillbaka.
Det är jättebra att tänka på det andra. Så en annan grej som jag tycker också är bra att tänka på det jag brukar prata också där med före, under och efter. Och vi har ju haft ganska många dramatiska händelser. Jag tänker, om vi backar tillbaka till pandemin. Före pandemin så var det inget man pratade om. Va? Under var det enda man pratade om och det skulle aldrig ta slut. Och efter så kommer man knappt ihåg. Hur fastingen var det under? Hur tänkte vi innan? Va? Och det där är ju ett superbra exempel som faktiskt alla vuxna kan relatera till och även ungdomar. Att fundera på det. Hur tänkte jag innan, hur tänkte jag under, hur tänkte jag efter? Och det är en tanke. Men sen kan man fundera på hur agerar jag under den här perioden? Va? Och tittar man i förvaltningen då så är det superintressant att se hur tänkte jag innan det här som inte kunde inträffa? Man brukar säga osannolikt omöjligt. Det är osannolikt men inte omöjligt. Va? Och det här var en osannolik händelse som tyvärr visade sig inte vara omöjlig. Va? Men man tänker en investering innan man då köper eller investerar i en fond och så här tänker man okej, hur tänkte jag nu? Så händer någonting under perioden. Hur tänker jag då? Och sen så agerar man på det. Och sen efter då ska man ju börja reflektera. Okej, vad var det som fick mig att köpa? Eller göra en transaktion eller sälja? Hur agerar jag när jag ägde det? Vad fick mig öka eller minska? Och hur tänkte jag efteråt? Va? Mm. Och gör man den här övningen till hur många gånger. Då hittar man sin egen liksom reaktionsmönster. Va? Mm. Och för att komma tillbaka till din korta fråga som krävde ett långt svar tycker jag. Är ju att lär man sig det över tid. Då kan man ju hantera sina känslor. Va? Mm. Och vi var en annan grej, det här med rationaliteten i förvaltningen. Det är ju någonting som man verkligen kan hålla med sig över tid. Att man får inte låta känslorna springa iväg. Va? För känslorna pajar alltid, skulle jag vilja påstå, i förvaltning. Utan du ska vara extremt rationell. Va?
Och less is more många gånger.
Absolut.
Jag tänkte faktiskt på de här sista månaderna. Jag tänkte på det. Så här, det gäller att inte ryckas med för mycket.
Det är en klassiker. Om du säljer någonting så måste du bestämma. Det är två beslut att sälja. Du har sålt det, men så måste du bestämma om du ska köpa en. Ja. Det är ju jättesvårt. Va? Men har du långsiktigheten, använder då beslutsregler som är icke-emotionella. Mm. med vikter, eller du har en viss fördelning i portfölj, du kanske har 50 aktier, 50 räntor, och går räntedelen upp då, liksom, då får du väl liksom ta ner lite grann och köpa aktier, va? Så balansera portföljen.
Vi har inte så himla mycket tid kvar, men om man ska spåna lite framåt då, och med det sagt så är jag övertygad om att ingen direkt kan spå framtiden. Nej. Men det kan ändå vara lite kul att prata om framtiden och spekulera lite grann. Vad tror du om 2024?
Exakt. Nej, utan vi spenderar egentligen hela vårt jobb går ut på att förutspå framtiden. Va? Vilket som du säger, det är ingen som vet vad som händer imorgon. Liksom. Och det visar väl sista årens händelser med allt elände som händer runt om i världen, att det är ingen som vet. Va? Och sen händer det ju bra saker också. Det är lätt att man fokar på det som är dåligt. Men det vi tar med oss för att kunna då hantera osäkerheten då hela tiden är ju att då ha en modell där vi minimerar nedsidorna. Och det låter jättetråkigt, men det är ju de dåliga besluten som faktiskt kostar pengar. Då. Så att om man lyckas undvika dåliga beslut, och då har vi en struktur, en investeringsprocess, investeringsfilosofi där vi liksom rensar bort mycket som är osäkert. Då. Så vi vill hitta de här riktigt fina bolagen som vi vet nästan garanterat kommer vara bra bolag. Ja. Sen över tid så kommer priset att spegla de här bra bolagen. Så att det är så vi tar hand om osäkerheten, det är så vi ser till att vi har hyggliga odds för att lyckas med framtiden. Va? Och odds låter som man spekulerar, men framtiden är ju osäker. Va? Då gäller det att hantera att man får liksom mer värdet på sin sida hela tiden. Va? Så balansen är åt ditt håll i varje fall. Sen kanske inte det sättet du blir momentant väldigt rik på, men du blir garanterat inte väldigt fattig på det. Heller, va? Återigen där med impopulär, populär. Va? Vi vill hellre vara liksom långsiktigt intressant och ägas och som fond istället för att vara jättepoppis och vara opoppis nästa vecka.
Men då kan man ju säga så här, att i någon mening har er strategi att inte vara så poppis lett till att ni har blivit poppis.
Det är ju faktiskt, om man tar hela varvet runt, så är det liksom att över tid så vinner nog den liksom, ja, jag vet inte, vad är det? Har den sköldpaddan, då får vi vara sköldpaddan i sådana här fall, med den liknelsen, att det liksom skynda långsamt, hitta bra saker, studsa inte omkring för mycket, utan liksom foka på vart du ska liksom, och försöka hitta bolag som hjälper dig på vägen dit.
När du pratar med de här bolagen och ni, det är aldrig så. Jag ska ställa frågan hur bolagen egentligen beskriver själva sina framtidsmöjligheter just nu. Men en fråga. Det är inget bolag som säger så här: Erik, nu måste du sluta ringa.
Nej, men det finns ju vissa bolag som då är mer eller mindre, ska jag säga då, hur ska man uttrycka det, mer eller mindre
välvilligt inställda.
Ja, så precis, mer eller mindre vältaliga liksom, och orka liksom diskutera. För dem så är ju vi ett nödvändigt ont i många fall, för de vill ju driva affärer. Va? Ja. Och sitta och prata med oss då som ställer massor med konstiga frågor som de tycker är potentiellt irrelevanta eller helt felaktiga. Ja. Så de kan ju bli ganska trötta på oss. Va? Ja. Men vi hade faktiskt möte med AK igår, va? Och vi har träffat Nico Deveu, vi träffar alla medier, de är inte så lätta att få tag på, men man träffar dem, och det som jag tror skillnaden, vad jag märker när vi träffar dem, jag brukar alltid paja, vi har jättebra massor med frågor, och så efter tre frågor så brukar jag fråga, men om du själv fick berätta, vad är din vision med bolaget? Liksom, strunta den här kvartalsrapporten, strunta marginalsiffran, för de har ju suttit och tragglat 7,3 mot 7,4 eller 12 mot 1 och liksom, du vet, och vad hände sista kvartalet? Och de är jättetrötta när man träffar dem, för de har kört hela dagen. Va? Så stämmer man fram, men berätta, vad vill du med bolaget? Va? Då ser man plötsligt den här vdn som är ganska trött och sitter och tänker att vad fan gör jag i det här rummet? Så lyser de upp plötsligt. Va? Och igår så pratade vi med ANK och frågade dem, okej, vem är Elon Musk i din verksamhet? Ja. Vem kommer paja för dig? Va? Och så stannar han liksom inte i meningen så här, 7,3, vadå? Det var inte en sån fråga. och då blev det jättekul, va? För att han kunde inte sluta prata. Ja. Han blev besjälad, för då fick man ju se bakom den här officiella liksom, kvartalsrapportkostymen liksom, att ja, men kvartal 1, kvartal 2 liksom, att nej, men
det finns känslor bakom det.
Visionen, drivet, liksom, vad är det som ska göra det här bolaget växer? Du måste ju ha någon som entusiasmerar, ser möjligheter och ser hoten. Och liksom verkligen så här, det här är det jag vill driva. Jag brinner för det här. Och du vet, och IR då som Investor Relations, han blev lite blek efter ett tag. För att det här var ju utanför manus. Va? Han försökte få tillbaka sig, jo, men kvartal 1 och kvartal 2 eller sådana grejer. Så här, men du vet, han har du kommit igång, va? Och så pumpar vi frågor där. Så vi satt i 45 minuter och han ville inte sluta.
Nej.
Så jag var tvungen att gå faktiskt på riktigt. Så det var åt andra hållet, va? Och det där är det som är kul, va? För då får man ju en inblick i någonting som man nu aldrig kan läsa det till. Siffror är siffror. Återigen, om man tar exempel med hur vi investerar, priset rör sig upp och ner, va? Kvartalsrapporter går upp och ner. Det kan vara saker som händer innan ett kvartalslut, efter ett kvartalslut. Det finns massor med osäkerhetsfaktorer, men det viktiga är ju återigen att jag vill ju ha en vd i det här bolaget som tittar på horisonten. Han ska ju ha koll på tramporna, han ska veta att de finns där, att de går framåt. Det är hygienfaktorn. Men han ska ju inte sitta, eller hen ska vi säga, tyvärr mest han fortfarande, i de här bolagen, mycket industribolag av tradition. Jag vill inte att hen ska sitta och titta på tramporna och fundera på kvartalsrapporterna. För det hjälper ju inte mig som långsiktig investerare. Det kanske hjälper någon som vill spekulera i aktien kortsiktigt. Va? Men jag vill ju ha en person som tittar framåt. Va? Och inte för långt fram, för då kanske inte finns någon väg. Va? Men liksom lagom långt fram, så att man har drivit hela tiden tramporna, men vet vart man ska. Va?
Och vad säger de då i de här mötena? Vad säger de om konjunkturen framåt? Vad är din känsla kring det? Om man bara får sammanfatta lite grann, för nu spretar det lite grann mellan olika typer av bolag.
Exakt, nej, det är ju en jätteskillnad. Va? Vi har ju allt från värmepumpar till Thules takboxar och cykelställ och fetter och industriapplikationer och du vet, tutti, va? Så att, och det är ju ett sätt för oss liksom att försäkra oss om att vi är mer överallt.
Va?
Och inte någonting blir supertungt i
det man kallar diversifiering, uttryckt på ett annat sätt.
Exakt, precis så kan man, precis. Man och så att, men jag tror att jag försöker om att hitta någon gemensam nämnare. Jag tyckte Gert-Erik sa någonting som jag faktiskt snodde till en kvartalsrapport. Ett bra ord, va? Ängsligt. Han sa att marknaden är alltid så ängslig. Vi vet ju vad vi håller på med. Vi vet att det fungerar. Jag förstår inte att folk är så ängsliga. Och det tog jag med mig, för att det är just den här momentana oberon liksom, som den här skylten står andas på. Liksom, det är ju antitesen och ängslighet. Va? Att man måste liksom kunna lyfta blicken, ta ett steg tillbaks, andas och fundera på riktigt. Va? Och det tycker jag alla de här bolagens VD:ar och finanschefer och de man pratar med i bolagen speglar en tilltro till sin egen förmåga att skapa någonting. Va? Sen kommer det vara stökigt på vägen. Va? Men för mig som investerare hittar jag bolag då som har den här självförtroendet att ha produkten, tjänsten, prismakten, så behöver inte jag vara så orolig. Jag är orolig för allting hela tiden. men minska oron lite grann. Va? Att de kan hantera min oro, för den oro jag har, för att jag har ju pengar som vi har fått till del av och ska vi investera dem. Oro. Jag vill ju skicka vidare det här liksom, känslan av att det här är på riktigt. Det är riktiga pengar. Fasiken, nu gäller det att du gör någonting med de här pengarna som vi investerar i ett bolag. Va? Och känner jag att jag får den responsen, då kan jag känna att men vi försökte i varje fall få till att vi har en relation med ett bolag som faktiskt bryr sig på riktigt om aktieägarnas pengar. Va? Och då blir det ganska skönt. Och då kan man då, under den här perioden som är sommar, då kan man liksom ändå känna att i värsta fall äger vi ett jättebra bolag med en bra ledning, med en bra produkt som är lite billigare. Va? Och tänker man så, då blir det ganska bra, för då vill man ju köpa mer.
Ja, det blir inte så läskigt längre.
Nej, så du måste hitta sätt. Men botten hela tiden, du hittar de här bra bolagen. Va? Utan det så funkar det inte. Och det är där vi lägger all krut på att försöka förstå bolagen.
Erik, det var jättekul att prata med dig.
Ja.
Med det sagt, hörni, om ni vill läsa på lite mer och tycker att vi gick lite fort fram här och att det var lite snabbt hit och dit, så tycker jag att ni ska antingen prata med er rådgivare om att få ta del av veckobrevet där vi beskriver Spiltan stabil i ord, eller så går ni till msave.se, där hittar ni också samma artikel. Hörrni, ha en fantastisk vecka. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas. Och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.